Så underbart att höra Åkerhuskören. Jag har ju sett den där förändringen, jag fick se den, men nu i höst har jag inte varit med så mycket. Men annars fick jag se den där toppen när det började hända lite grejer, det var ljuvligt. Och så tacksam att du, Matilda, ställde dig här och delade trots att det var inte självklart enkelt. Det är så mycket värt. Och idag ska väl jag försöka dela några tankar om att dela tron i vardagen. Och hur vi bygger relationer utanför kyrkan. Vi kan väl be en bön för det. Herre, tack för att du älskar oss så högt. Att vi aldrig behöver tvivla på din kärlek. Tack för att du har öppnat dörren genom din död och din uppståndelse. Rakt in till Fadern. Rakt in i dig. Och där kan vi få vara. Där kan vi få komma. Ta emot av dig. Och skickas vidare av dig. Vi ber att du ska tala med oss den här förmiddagen. Det har vi redan bett om. Gör det du, Herre. Inte genom mina ord utan genom att vi lyssnar till dig. Vad du säger i våra hjärtan. Din röst. Amen. Ja, vi kan väl ta första bilden där, Martin. Ni kan titta på den och läsa så kommer jag in på den successivt. Det är lite bibelverser. Det är när Jesus fylldes av medlidande med folket. Vi lever i en tid som jag tycker känns kaotisk på många sätt. Eller väldigt besvärlig i alla fall. Det har varit pandemi, naturkatastrofer, ekonomisk turbulens, det är krig. Det är mycket som berör oss. Oro, mörka tankar. Begär, skam, osunda beroenden, vilsenhet, dåliga relationer, känsla av meningslöshet. Sådana saker rör sig idag och är som, det känns som att det är en pandemi. Det smittar oss. Vi smittas av det. Välbärgade och finklädda dras i människor idag in i tomheten, skulle jag vilja säga. Känslan av hjälplöshet blir för många helt förlamande och jättejobbig. Hej igen! Kompisen kommer till mig. Ja, Levi, det var gott att se dig. Vill du sitta där eller? Ja, det kan du göra. Känner jag mig lite tryggare. Gud, han är närvarande mitt i allt detta. Det är det första jag vill säga. Guds närvaro finns mitt i det som vi kan uppleva som kaos. Och den närvaron, den är inte kraftlös och den är inte utan medkänsla. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, proklamerar ju Jesus. Han säger, jag är med er. Allihopa. Och jag tänker att många gånger så ser inte vi detta. Vi ser allt det andra. Vi tittar på nyheter, sociala medier, överallt. Och så ser vi allt det andra. Det som fyller oss med hopplösheten. Det som gör att vi tappar tron på framtiden. Det som gör att vi tappar modet. Men Elisa... Jag sa sist Elia, jag trodde det var Elia, sa jag. Jag har sagt det här en gång tidigare. Elisha är det, efterträdaren av Elia. Han, då kom, det kom en stor här, Arams här, kom emot honom. Och det var massor med soldater och vagnar och hästar som var omringade den byn eller den stad han var i Dotan. Elisha, han såg Guds här, eller hur? Ni känner till berättelsen. Men tjänaren som var jämte, han såg inte det. Han var livrädd och blev jätteorolig. Men då säger Elisha, ser du inte? De som är med oss är så många fler än de som kommer emot oss. Och så lät Gud tjänaren få se hur många de var. Och jag tänker, vi behöver be med Paulus, ge vårt öga ljus. Vad säger du, Levi? Jag måste fråga. Ja, jag säger lite om att Gud finns här. Han finns nära fast vi inte kan se honom. Vad har du, mamma eller pappa där? Där. Jag ber Henrik komma och ta hand om dig lite. Så kan du sitta i hans knä. Det tror jag blir bra. Nej. Ja. Vi ses, Levi. Så Paulus, han ber den bönen: Gud, ge vårt hjärta eller vårt inre öga ljus så att vi ser. Det är så viktigt att vi förstår. Om vi inte känner det, att vi förstår Guds löfte där. Han är närvarande. Och mitt i detta så ser vi i den här texten från Matteus 9 hur Jesus brinner av en djup liksom medkänsla till oss alla, till varje människa. Och han vet att vi kämpar, och han vet en sak till, att vi är förlorade. Alltså det är så pass viktigt, vi är förlorade utan honom. Och där så fortsätter ju den situationen där Jesus är. När han får den här känslan för människorna så ber skördens herre om att det ska sändas ut arbetare. Det är ju sån, den bönen som finns här i vårt rum nu och som också kan få träffa dig. Och den har inte sina rötter i något måste. Nej, nej. Om vi trodde att det var i ett måste så tror vi helt fel. Den har sin rötter i faderns kärlek till varje enskild människa. Och fadern längtar efter att komma nära varenda människa vi möter omkring oss. Han längtar efter att ge hopp och framtidstro rakt in i det kaos som vi kan uppleva. Och han längtar efter att få förbarma sig över oss. Och det är den längtan som i Jesus finns där. Han fylldes av medlidande med dem. Det är ett starkt ord. En brinnande iver finns det hos Jesus. Som fadern ger honom. Och som brinner i Jesus. Så att han längtar efter att få hjälpa någon människa. Och det är den kärleken, faderns kärlek, som är roten till att vi ska gå och berätta för andra. Det är den kärleken, inte min kärlek, utan hans kärlek. Och det är den elden som Jesus vill plantera i oss. Hur bygger man då relationer utanför kyrkan och i vår närhet och där vi är? Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det finns ju massor med sätt man gör. Och inga sätt är dåliga. Massor med sätt att komma nära människor. Men det är inte en teknik som jag vill försöka förmedla nu. Liksom, punkt, 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 så här gör vi. Utan det är att vara levande, lyssnande, närvarande med andra människor och i mötet med dem. På riktigt. Och sen är det ju det här ljuvliga. Guds närvaro i varje möte med varandra. Det är med Guds hjälp som vi går ut utanför vår bekvämlighet. Som vi kanske behöver göra ibland. Med hans hjälp så kan vi gå. Så grunden till att vi går, det är för att faderns kärlek finns där så starkt. Nästa bild då, Martin. Jag har satt upp 3 punkter som man ska ha i en predikan. Med 3 ben dessutom. Be först, bry dig och berätta och bekänn. Det var 2 be där till och med i den sista. Vi börjar med be först. Hur ska vi möta vår omvärld som den ser ut och som den verkligen är? Paulus uppmanar i Timoteus där, den unga Timoteus, att först av allt be. Och också Jesus bad först av allt. Och där vill jag läsa ifrån Markus. Det är redan i 1 kapitlet i Markus. Som ni säkert har hört många gånger. Men ändå få in känslan i det när ni lyssnar. Det hade hänt mycket den där dagen. Och Jesus hade både predikat och botat människor. Och på kvällen var han trött. Men sen tidigt på morgonen, står det i vers 35, 1 kapitlet. Medan det ännu var mörkt steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter, och när de fann Jesus sa de till honom: alla söker efter dig. Han sa, och lyssna där. Efter den bönestunden med Herren så säger Jesus: vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagoga i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Jesus bad först, och när han bad så hände det någonting. Och det vill jag uppmuntra oss att be. Den är så viktig. Att söka Gud. Att söka hans närvaro. Hur gör man det? Man gör det genom att bjuda sin egen närvaro. Du hittar stunderna, tillfällena, då du söker dig in till Herren och du bjuder dig själv. Du bjuder din egen närvaro. Här är jag. Här vill jag vara inför dig. Du lyssnar och du tar emot. Och du är så älskad. Jag tänker att det är det första grunden i att kunna möta en omvärld så som den ser ut idag. Be först. Både Jesus gjorde det och Paulus uppmuntrade Timoteus. Först av allt, be. Bönen väcker den längtan som Jesus har till att fler ska få höra de goda nyheterna. Det är det som väcker det i oss. Jag vill lyfta en speciell form av bön som det står om i den här versen där. Det står: först av allt uppmuntrar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Förbön, det ordet är ett väldigt starkt ord. Det innebär att man ber för någon och att man ber för någon annans behov. Och då tänker jag, människor kämpar så omkring oss. Det är, under ytan finns det många som kämpar. Det är som en strid, verkligen. Tänk om våra böner, när vi är inför Gud, skulle bli fler för de förlorade. För den i vår närhet som vi tänker på. Tänk om det kunde flöda med iver och med engagemang i våra bönestunder. Tänk om vi kunde nämna namn, känna den personliga omtanken om den vi tänker på. Tänk om vi kunde bli uthärdiga, uthålliga och ihärdiga i den bönen, ivriga. Tänk om våra bönestunder skulle fyllas av värmen och önskan att få hjälpa någon att bli vän med Jesus. På engelska finns det ett uttryck på den här stället, just förbön, som är intercessory prayer. Det betyder att man talar med Gud för en annans människas behov. Det betyder att man, just ordet intercessory betyder att man går emellan. Och jag vill berätta för er en berättelse. Det är Greg som bor i Denver, Steer, som berättar när han var 9 år gammal. Han bodde i ett område med hög kriminalitet. Och han var livrädd när han skulle gå till skolan. Han tittade sig noga omkring. Han var liten och klen, berättade han. Så han kände bara det, att om någon ger sig på mig har jag ingen chans. Så varje morgon när han gick till skolan så var han så fruktansvärt rädd. Han tittade sig omkring jättenoga hela tiden. Och en morgon så kom det, såg han i ögonvrån, 2 schäferhundar springande mot honom. Med öronen bakåt och tänderna blottade. Och de kom snabbt och han kände, jag hinner inte fly. Så han bara backade upp i ett stängsel. Och han var så klurig som 9-åring. Så att han tog sina små armar runt ansiktet och fäste fingrarna i stängslet. Så att han skulle kunna stå emot när de kom. Och hundarna kom med full kraft mot honom. Den ene gav sig rakt upp mot armarna och ansiktet. Och den andra rakt in i magen. Så han tappade andan. Men han hade fått en skinnjacka från second hand av sin mamma. Som han hade och hade knäppt över sig. Så hunden som gick in i magen på honom kommer inte liksom åt riktigt. Skinnjackan skyddar honom. Och när han står där så ser han lite längre och bakom hundarna att det kommer en gammal tant. Springande, kanske lite som Magnus tog sig fram här. Hon kommer springande på sitt sätt med ett baseballträ. Alltså det var ju löjligt nu. Alltså det var säkert så här stort. Men hon kommer. Och när hon kommer fram till honom så svingar hon den där baseballträet rakt i huvudet på hunden som är uppe i ansiktet på honom. Och hunden bara ylar till och faller undan. Och så laddar hon på andra hållet och så tar hon den andra hunden som också viker ner sig och de backar undan. Och sen ställer hon sig med den lille 9-årige Greg bakom sig och står och skriker och vrålar och svingar med sin klubba eller sitt baseballträ mot hundarna som backar och ger sig av. Greg kände den här kvinnan. Hon hette de kallade henne Ma Seymour. Mamma Seymour. Hon var känd för att vara kärleksfull och omtänksam. Och där kom hon och gick emellan, eller hur? Gick emellan honom och hundarna. Den fara, det hot som fanns över Greg gick hon in och försvarade. Att be intercessory bön, förbön för dem omkring oss som ännu inte har funnit skyddet i Jesus Kristus. Det är att göra som Ma Seymour. Att man går emellan. Oj, vad det betyder mycket. Oj, vilken förändring det skulle kunna bli om vi med våra böner började be ivrigt och gå emellan. För att skydda människor från den fara som hotar. Och sen längre fram kanske få möta personerna i frågan. Vi behöver också be för varandra. Jag finner det så skönt att läsa om Paulus som skriver i Efesierbrevet 6. Att snälla be för mig. Så att jag frimodigt kan dela evangelium. Precis så som jag bör. Till och med Paulus ber andra. Be för mig. Och jag vill uppmuntra oss allihop att ta varandra i handen. Kan inte du be att mitt mod ska stärkas så att jag vågar dela evangelium? Nästa bild. Det var be först. Den är bry dig. Jesus han låg till bords i Levihus. Och det var många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom där och hans lärjungar. Den berättelsen visar att Jesus bryr sig och lärjungarna var med. Och jag hade önskat att jag hade fått vara med vid det tillfället och lära, för han hade säkert med sig lärjungarna för att de skulle lära sig. Hur är jag i ett möte med syndare och tullindrivare? Han bryr sig. Jesus visar sin kärlek utan krav på att de ska tro på honom. Utan han bryr sig. Och jag tänker, det är en grundläggande sak när vi söker och bygger relationer med människor omkring oss. Att bry oss. Jesus bryter inte det knäckta strået eller släcker den tynande lågan. Han ger hopp, han sätter fri. Och en sak till som Jesus gjorde, det var, jag vet inte om jag har det där, nej. Han ställde frågor. Det vill jag skicka ut till er. Vad ställer man för frågor även när vi träffas med varandra? Vad ställer vi för frågor som gör att våra samtal djupnar? Vi kan hålla oss här på ytan, men så kommer det någon och så ställer den en fråga. Wow, så händer det något. Och nästan alla tycker det är spännande och vill komma till lite djupare samtal. Jesus, han ställde frågor. Vad vill du att jag ska göra? Vem säger ni att jag är? Frågorna drog människorna djupare in i samtalet. Om livet och meningen, om hälsan kanske. Men också om Gud, om tro och tvivel. Ibland blev det starka diskussioner. Ja, det skulle det kunna bli. Ibland så blev människors hjärtan förvandlade och man tog emot Jesus. Det står ju att Jesus säger, se jag står vid dörren och knackar. Vilken dörr vill Jesus att du ska knacka på? Jag är säker på att det är någon dörr Jesus vill att du ska knacka på. Lyssna då om du får chansen att komma till en människa. Lyssna då noga. Ställ bra frågor. Försök att förstå. Så vill jag säga, argumentera inte. Argumentera inte emot, även om du tycker annorlunda. Sök istället gemensamma nämnare. Sök att hitta det som du kan bekräfta. Som, det här är ju fantastiskt att du tänker detta. Precis som Paulus i Aten hittade det han kunde bekräfta i sammanhanget. Varför ska man göra det? Att inte argumentera? Jo, för då får du en relation med någon där man inte behöver stå i försvarställning. Varken du eller han eller hon. Utan man kan få växa fram i ett öppet samtal. Där kan det hända något. Bry dig. Sista punkten kommer nu. Berätta eller bekänn och berätta. Jag tänker att någonstans i processen med samtalen så väcks förtroende. Man får förtroende för varandra. Då kan man berätta om saker och ting som är viktigt för mig. Berätta vad Jesus betyder för mig. Men också berätta vem han är, Jesus. Jag tänker att det är två olika saker. Det ena är att berätta vad Jesus har gjort för oss och hur mycket han betyder för oss. Men det andra är också att berätta utifrån Bibeln vad han har gjort och vem han är. Petrus skriver till oss. Var ständigt beredda att svara var och en som ber förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt med respekt och rent samvete. Så att det som talar illa om er ett goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Här har vi både var beredd. Så jag tänker att vi behöver faktiskt gå hem. Och så behöver vi tänka ut lite grann. Vad säger jag om någon ställer den frågan? Be mig förklara, vad är det för hopp jag har? Då tycker jag att vi ska veta vad vi säger. Då tycker jag att vi ska tänka ut. Vad är det för hopp? Vad står det i Bibeln? Vad är det som gör att jag är kristen? Vem är Jesus och vad har han gjort? Ja. Det är väl en utmaning att ta. När vi ber för någon så växer vår kärlek till den personen. Det är jag övertygad om. Och när vi bryr oss om den personen så kommer ett förtroende att växa fram. Och när ett förtroende växer fram, då finns ett öppet hjärta till att höra: vad betyder Jesus för dig? Vem är han egentligen? Vad är det för hopp du har? Tre ben. Be först. Bry dig. Bekänn och berätta. Nästa bild. Det är faktiskt slut nu. Men det bara, eller hade jag ingen mer bild? Ja. Där ja. Jag har ju skrivit lite bibelord på de goda nyheterna. Bara som ligger i förbifarten där. I bakgrunden. Men bra fråga till kaffe tänkte jag. Fundera över. Ja, det är en fråga till då. Fundera på bra frågor som leder till samtal som att de djupnar. Det kan ni väl prata med varandra om ni har lust. Och en sak till. Vilket innehåll behöver vi ha med för att göra rättvisa åt de goda nyheterna? Det är ju lite när vi förbereder oss. Vad är det vi behöver ha med? Be först, bry dig. Vi känner och berätta. Vi ber. Far, tack för att du älskar varje människa. Tack för att den kärleken är intensiv in i vår värld. In i våra relationer. In i våra liv. Vi ber dig plantera den kärleken i våra hjärtan. Så vi går ut och berättar. Amen.